och all den kunskap som leder till makten och maktens utövning. Och nu ger alltså Gud en extra dos av den kunskapen till Israels folk, och han gör det alltså på Sinai berg. Och det är långt innan han kallar Jesaja. Lagen ges 1420 eller någonting sånt där före Kristus. Och Jesajas kallelse i det år då konung Uzia dog, som det står i början av 6:e kapitlet. Det vet man ganska exakt när det är, nämligen 748 före Kristus. Så det ligger 700 år emellan. Men Gud börjar alltså sitt blindhetsmakeri långt före Jesaja. Det är bara det att Jesaja får liksom lägga slutstenen. Gud driver alltså folket bort ifrån sig. Varför det? Jo, det förstår vi när vi läser liknelsen om den förlorade sonen. Därför den förlorade sonen i den liknelsen är ju inte han som går hemifrån, utan det är ju han som stannar kvar. Han som till sist bara tittar på pappa och tycker att han är orättvis. Som inte förstår ett dyft av hans godhet. Det är ju han som är förlorad. Lillebror som har varit hemifrån och snurrat runt och gjort sig så kallat glada dagar. Han vet vad nåd är när han kommer hem. Men storebror som gått hemma och plöjt, han vet inte vad nåd är. Och det där är ju anstötligt i kubik för oss som är hemmasöner och hemmadöttrar. Alla brukar fråga när jag säger det här, måste man ut och supa ner sig? Och jag brukar alltid svara, det räcker så bra med de synder du gör om du bara fattar att du behöver mer nåd än vad du föreställer dig. Men det är ju det som är så svårt för den skötsamme, han som är hemma och gör i stort sett allt så som han borde göra. Han som har kunskapen om gott och ont och tillämpar det rätt så bra. Hur ska han bli fri ifrån maktens tänkesätt? Hur ska han komma till en klarhet om vad nåd är? Alltså, vi läste förut hos Jesaja att Gud förblindar folket för att kunna göra stora och underbara ting med folket. Och här anar vi också att det finns en liknande dubbelhet där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Det är Guds väg. Han låter synden växa till. Han låter synden bli synlig. Men han gör det för att få lov att visa vad verklig nåd handlar om. Och nu är det ju så att det här är ju Paulus absolut anstötligaste undervisning som går att leta upp. Och han fick ju mycket på huden för det här. Redan fortsättningen i 6:e kapitlet antyder ju att det fanns många som ilsknade till när han sa detta. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte, vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Ja, det var många som tyckte det, att jaha, alltså man måste synda ordentligt för att det ska bli någon välsignelse. Och då var det ju så att Lukas var ju den av de fyra evangelisterna som reste tillsammans med Paulus. Och det finns många texter hos Lukas som bara finns hos honom. Förlorade sonen är ju en av de här texterna. Och i alla dessa texter som är unika för Lukas evangelium, där jämförs två personer med varandra. En man hade två söner. Nu ska vi läsa en annan text som liksom verkligen belyser det här förhållandet. Och den står i Lukas 7:36. Lukas 7:36. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Ja, vem älskar mest? Jo, den som har fått mest efterskänkt. Och Gud har ett underbart mål för Israels folk. Det blir ett folk som älskar Gud mer än något annat folk. Och just därför ger Gud lagen till Israel. Och ut ur lagen så växer det fram skriftlärda av alla sorter, teologer som vet allt om Guds rike utom vem Gud är, som kan rätt och fel på sina fem fingrar, men som inte känner igen Jesus när han står där. De vet allt om Guds rike, men de vet inget om Gud. Men när det folket omvänder sig sist av alla folk, då blir det grejer. Då blir det grejer. Och då har det folket gått igenom svåra öden. Och ändå blir det ett folk som älskar Gud mer än något annat folk. Och det är ju förunderligt när man går i Jerusalem idag. Man går till Västra muren en fredagkväll när sabbaten träder in. Och ser skarorna av judar komma och hör lovsången. Jag tycker att jag har i Jerusalem hört lovsång av ett helt annat slag än någon annanstans. Och det är ändå bland judar efter förintelsen. Det är paradoxalt. Jag kan inte förstå det. Men det är något som ligger i Guds hand. Låt oss titta också då på den här texten innan vi bryter upp för idag. Matteus 15 och 21. Om den kananeiska kvinnan. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom skicka iväg henne, och hon följer efter oss och ropar. Han svarade: Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor, det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Jesus är judarnas konung. Han är bara judarnas konung. Som jag har sagt förut, vi kommer in därför att Israel öppnas för hedningarna. Men det är som barn till Abraham som vi blir delaktiga i löftet, löftena, i riket, i frälsningen, därför att den tillhör Israel. Vad är det? Den här berättelsen låter ju ganska makaber egentligen. Jesus som håller sig på sin kant och avvisar den här kvinnan och. Vad är det han driver fram hos henne? Jo, det är bekännelsen att riket tillhör Israel, men de andra folken ska bli välsignade i Abraham på det sättet att välsignelsen utgjutes över Israel och blir så överflödande att det räcker till alla de andra folken också. Som Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn: frälsningen kommer från judarna. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. En överflödande nåd. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och därför ska vi vänta oss att Guds riket går inte i fullbordan förrän Israel omvänder sig. Det är först då som de döda uppstår, säger Paulus, Romarbrevet 11. Och det är liksom då som Gudsriket tar sin synliga gestalt. Konungen har kommit. Riket Israel är upprättat. Nåden flödar över Israel och till alla andra folk. Där står vi och tar emot. Och vi gör det med tacksamhet, därför att vi har inte gått en så svår väg som Israels folk har gjort. Vi ska komma tillbaka till det en hel del under de kommande dagarna. nu är klockan färdig för uppbrott.